Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism är en fackbok av Naomi Klein, utgiven 2007, som granskar hur ekonomisk politik kan drivas igenom under kriser när människor och institutioner är som mest sårbara. Boken hör till politisk ekonomi och samtidsjournalistik och den kombinerar historisk analys med reportage från olika delar av världen. Klein menar att neoliberala reformer som privatisering, avreglering och nedskärningar i offentlig välfärd ofta har införts i skuggan av krig, kupp, naturkatastrofer och ekonomiska sammanbrott. Syftet är att visa att dessa förändringar inte alltid kommer genom öppna demokratiska beslut utan ofta genom att chocktillstånd utnyttjas. Resultatet är en kritik av det hon kallar katastrofkapitalism där privata intressen kan vinna på offentligt lidande. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur kris blir ett verktyg för ekonomisk omvandling. Bokens kärna är idén att verkliga eller upplevda kriser skapar ett politiskt tomrum där stora reformer kan genomföras snabbare än normalt. Naomi Klein beskriver hur människor efter krig, terrorattacker, naturkatastrofer eller finansiella kollapser ofta är upptagna av överlevnad och därför har svårare att säga emot nya beslut. Det är i den situationen som radikala marknadsreformer kan införas, inte som en naturlig följd av demokratiskt stöd, utan därför att motståndet tillfälligt försvagas. Det gör boken till mer än en kritik av enskilda regeringar. Den handlar om en maktmetod. Klein visar att chock inte bara är en känslomässig reaktion, utan också en politisk förutsättning som kan användas för att flytta makt från staten och allmänheten till företag och investerare. På så sätt blir krisen inte ett avbrott i systemet utan själva tillfället då systemet omformas. För det andra, chockterapi som metafor mellan medicin, psykologi och politik. En av bokens mest kända delar är parallellen mellan psykologisk chockterapi och ekonomisk chockterapi. Klein utgår från de medicinska experimenten kring Ewen Cameron i Kanada där patienter utsattes för extrema metoder i försök att bryta ner identitet och minne. Hon använder detta som en metafor för hur samhällen kan behandlas när de försvagats av våld eller katastrof. Poängen är inte att likställa ekonomisk politik med bokstavlig tortyr i varje enskilt fall, utan att visa en gemensam logik. Först bryts det gamla ned. Sedan byggs något nytt upp under kontroll av andra aktörer. Det gör analysen ovanlig eftersom den knyter ihop idéhistoria, psykologisk makt och marknadspolitik i samma ram. Samtidigt är denna metafor också en källa till kritik mot boken eftersom vissa läsare menar att den ibland går för långt i sina jämförelser. Men som analytisk grepp förklarar den tydligt hur Klein ser relationen mellan trauma och omdaning. För det tredje, privatisering, avreglering och nedskärningar som återkommande mönster. Klein återkommer gång på gång till tre typiska reformer som hon menar följer i spåren av chockdoktrinen. Först säljs offentliga tillgångar av som skolor, vatten, energi eller annan infrastruktur. Sedan avregleras marknaderna så att företag får större handlingsutrymme och svagare offentlig kontroll. Till sist skärs sociala utgifter ned, vilket försvagar trygghetssystem och frigör resurser till andra politiska prioriteringar. Boken analyserar dessa steg som ett sammanhängande mönster snarare än som isolerade beslut. Det viktiga är att de ofta presenteras som nödvändiga tekniska lösningar i en nödsituation, trots att de i praktiken omfördelar makt uppåt. Klein visar därmed hur språk om effektivitet och återuppbyggnad kan dölja att samhällen förlorar demokratisk kontroll över centrala funktioner. Detta perspektiv gör boken användbar för läsare som vill förstå varför samma reformpaket återkommer i så olika sammanhang och varför de ofta väcker så starkt motstånd efteråt. För det fjärde, fallstudier från Chile till Irak visar hur modellen anpassas lokalt. En stor styrka i boken är att Klein inte nöjer sig med teori, utan bygger sin kritik på flera historiska exempel. Hon skriver om Chile efter kuppen 1973, om Rysslands snabba privatiseringar på 1990-talet, om Polen, Sydafrika, Kina och om USAs invasion och ockupation av Irak. Hon tar också upp hur naturkatastrofer, till exempel Katrina i New Orleans, kan följas av försök att omforma offentlig sektor. Dessa fall visar att chockdoktrinen inte ser exakt likadan ut överallt, men att kärnlogiken ofta är densamma. En kris används för att pressa fram förändringar som annars skulle möta starkare motstånd. Genom att jämföra olika länder visar Klein också att politisk våldsanvändning, internationella institutioner och företagsintressen kan samverka. Det gör boken global i både perspektiv och anspråk. Samtidigt är den starkt historiskt förankrad eftersom den kopplar samman lokala händelser med bredare ekonomiska idéströmningar. Slutligen, en polemisk men inflytelserik kritik av nyliberal globalisering. The Shock Doctrine är både en undersökande bok och en tydligt argumenterande pamflett mot nyliberalismens maktutövning. Den blev inflytelserik därför att den sammanför många händelser i en enda berättelse om hur marknadsfundamentalism kan vinna mark under extrema förhållanden. För många läsare är bokens värde att den gör ett komplext globalt mönster begripligt och visar de mänskliga kostnaderna bakom ekonomiska beslut. För andra är svagheten att den ibland uppfattas som för svepande, med en tendens att binda ihop olika aktörer och ideologier under samma förklaringsmodell. Just den spänningen är en del av bokens betydelse. Den är inte neutral i sin hållning, men den är tydlig med sitt syfte att avslöja hur makt fungerar när samhället är som mest utsatt. Det gör den särskilt relevant för läsare som vill förstå relationen mellan ekonomi, våld och demokrati, även om de inte alltid delar författarens slutsatser. Sammanfattningsvis, den här boken passar bäst för läsare som är intresserade av politik, samhällsekonomi, globalisering och hur makt kan utövas i krissituationer. Den är särskilt värdefull för den som vill förstå varför vissa reformer verkar komma plötsligt, varför offentlig sektor ofta försvagas efter stora katastrofer och hur privata intressen kan dra nytta av allmän desorientering. För studenter, samhällsdebattörer, journalister och läsare med intresse för modern historia erbjuder den ett analytiskt ramverk som går att använda långt utanför de enskilda fall som beskrivs i boken. Det som gör den annorlunda jämfört med många andra böcker om globalisering är att den binder ihop psykologi, politisk strategi och ekonomisk omfördelning i en enda förklaringsmodell. Samtidigt är den inte en torr akademisk studie, utan skriven med journalistisk energi och tydlig moralisk riktning. Just därför sticker den ut. Den vill inte bara beskriva världen, utan också få läsaren att se kriser som politiska tillfällen och därmed också som något som kan motverkas med större demokratisk vaksamhet. Om du vill stödja Naomi Klein, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!